Jag har ett budskap här som jag vill dela som har som överskrift vindstocken. Det var en bild jag fick i bön när jag skulle förbereda inför en predikan här för någon vecka sedan. Och det har faktiskt talat till mig mer och mer ju mer jag har studerat det här. Och det finns ju förstås jättemycket mer att fördjupa sig i. Men jag vill dela med mig av det som har talat till mig själv och hoppas att det kan vara till välsignelse också för dig som lyssnar. Och då läser vi från Johannesevangeliet kapitel 15 och från vers 1 där. Och det är Jesus som säger de här orden. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Förbliv i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och torkar bort. Och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek. Liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er för att min glädje ska vara er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Och Jesus fortsätter sen här att tala om att kärleken, ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Och Jesus gav ju sitt liv inte bara för oss utan för alla människor, för alla som inte tror och som ännu inte tror. Vinstocken. Ja, den här bilden för det judiska folket, när Jesus tar symbolen av vinstocken, så finns ju förebilden i Gamla testamentet. Vi minns från utan senare när man skulle inta Israels land, löfteslandet, så fick spejarna gå in i löfteslandet och de hade bevis med sig. Det var ju frukt ifrån landet som var bevis på att landet var gott. Och bland annat så hade de en stor vindruvsklase som två män bar emellan sig på någon stång eller något liknande. Och den där bilden är ju väldigt klassisk eller väldigt, väldigt känd. Och beviset då på att landet är gott och vindruvan eller vinstocken är ofta en symbol för glädjen. Det var alltså glädje och det som tillhör Guds rike. Vi kan ju läsa i Romarbrevet 14 och 17. Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Den bild som jag såg, som jag nämnde innan här, när jag skulle förbereda predikan, det var just en bild av en stam eller en vinstock och en gren ut därifrån. Och grenen, ja, den såg ganska enkel ut och det skulle växa ut liksom frukt. Men det jag såg, trots att jag såg den här utanpå så att säga, så såg jag hur saven, livet rann och flödade från vinstocken ut i den här grenen. Och det var det som var det viktiga, det centrala i den här bilden. Men tillbaka då till Gamla testamentet. När det handlar om vinstocken så finns bilden av Israels folk som var symbolen av en vinstock, Guds egendomsfolk. Men för dem var det också en bild på, en symbol för den messianska tiden som man såg fram emot och väntade på, så att säga. Asaf beskriver i psalm 80 till exempel hur Gud tog den här vinstocken som var det israeliska folket, som han tog från Egypten och slaveriet där, och han planterade dem, omplanterade dem in i Israels land. I det landet som Gud kallar mitt land. Där skulle de bo. Jesaja, profeten, som vi ska gå till och läsa en hel del ifrån. Han fick profetera till folket senare i landet då. Och han beskrev i kapitel 5 i Jesaja bok, kan vi läsa om Israel som vinstocken. Och hur Gud gjorde allt för att på bästa sätt, för att alla de bästa förutsättningarna skulle finna för att den här vinstocken skulle bära god frukt. Det är mycket arbete med en vinstock. Och Gud gjorde alltså precis allting, den bästa jordmånen och näring, allt och skydd omkring den och så vidare. Men trots detta så står det att Gud till sin besvikelse fann att de bar vilddruvor, alltså oätliga druvor. Det var inte god frukt. Och det var en bild då på att de bröt Guds bud. De hade ju fått många lagar och de hade fått budorden som rättesnör att leva efter. De hade fått högtiderna. De skulle fira högtiderna, de skulle fira sabbaten, omskärelsen och så vidare. Och allt det där yttre, det kunde de ju välja att lyda eller inte lyda. Det handlar ju om gärningar, yttre gärningar så att säga. Men problemet fanns i hjärtat. Det var ju där problemet fanns. Men då kan man fråga sig, om nu Gud visste, som vi kan läsa om i Romarbrevet bland annat, att ingen kan hålla lagen, att alla människor är syndare och ingen kan hålla lagen, alla bryter mot Guds bud. Vad var det då som var skillnaden på de som räknas som rättfärdiga i Gamla testamentet mot de som inte räknas som rättfärdiga? Och om de nu hade den här lagen och ingen kunde hålla den, ingen kunde lyda alla buden, utan alla kom till korta. Ja, skillnaden, det kan man väl säga, är i botten, i grunden, samma som idag. Vi kan läsa i första Mosebok 15 och vers 6. Och Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Han trodde på Herren, han trodde på det Herren sa till honom, löftet. Han trodde att Herren var samfärdig och rättfärdig och sann. Han förtröstar på honom, på Gud. Och det var skillnaden, då som nu, att förlita sig på sig själv. Att jag duger som jag är, eller att jag är god i mig själv. Människan är god och det är bara omständigheter och annat som gör att man ibland felar. Men jag förlitar mig på mig själv, att jag duger och så vidare. Eller att jag ser sanningen, inser jag har skuld, jag har synd, jag behöver förlåtelse, jag behöver rening, och jag bekänner min synd och jag sätter min förtröstan på Gud och på hans ord, inte på mig själv eller i mig själv. Vi kan läsa om detta i Johannes första brev, de kända verserna i första kapitlet, vers 8-10. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva, sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Jag vill bara tillägga där, eller förklara där, att det är detsamma som att bli en gren i den sanna vinstocken Jesus Kristus. Vi läste här att om vi säger att vi inte har synd, alltså om vi säger att vi är oskyldiga och vi är goda, vi människor, då ljuger vi, säger Bibeln. Vi lurar oss själva och sanningen finns inte i oss. Men om vi bekänner våra synder, då är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och vers 10. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss. Och då har vi inte livet i Jesus, då är vi andligt döda. Och vi har inte... vi är andligt döda och vi har inte det livet som, om vi tar bilden av vindstocken, av saven som rinner från stammen ut till grenen. Men Jesus säger alltså nu: jag är den sanna vindstocken och min fader är vingårdsmannen. Därför att Jesus kom och han uppfyllde lagen fullt och helt, som vi vet. Och därför så kunde han ta vårt straff på sig, trots att han själv var oskyldig. Jesus var syndfri, men han tog syndens straff i vårt ställe och bar den på korset, dog och sen uppstod och lever idag. Och vi får tro på honom och vi får sätta vår förtröstan på honom. Och det här är väldigt viktigt, för det här är en skiljelinje här. Det är precis samma bild som vi har redan vid syndafallet, som vi kallar det, i Edens lustgård. Det som kallas kunskapens träd, gott och ont. Eller livets träd. Där Adam och Eva valde fel och de valde att lita på sig själva. Istället för att lyda Gud och förtrösta på Gud. Bakgrunden då till det som hände i Jesaja bok ska vi se, titta lite närmare på. Därför att det är profetiskt, naturligtvis, för vår tid. Bibeln är alltid aktuell i alla tider. Men vi tror ju att vi lever i den yttersta tiden, alltså i de sista dagarna innan Jesu återkomst, tidens slut och allt detta. Och därför är det särskilt viktigt, kan man väl säga, i vår tid, att vi läser det profetiska ordet, att vi följer, att vi lever i det och låter den helige ande visa och tala och söker Guds ljus i ordet, verkligen. Först och främst i våra liv naturligtvis, men också i det som sker runt omkring. Och där ser vi väldigt mycket paralleller med det som hände på Jesaja tid och det som händer idag i vår tid. Vi kan läsa till exempel i kapitel 2, vers 2 i Jesaja bok, det står: det ska ske den yttersta tiden. Eller det ska ske i de yttersta dagarna, alltså den allra yttersta tiden. Att det berg där Herrens hus är ska stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hedna folk ska strömma dit. Det är en profetia på att evangeliet ska ut till alla folk, till alla hedna folk, som det står. Och det berget, det syftar naturligtvis på Moria berg, där templet byggdes, Herrens hus. Och Moria berg är förebilden på Jesus som gav sitt liv. Det var där Abraham skulle offra Isak. Och det är en bild på naturligtvis att Gud älskade världen så att han utgav sin enfödde son. Jag återkommer något kort till det sen. Men i Jesaja i kapitel 5, det beskrivs alltså den här vinstocken som då var Israels folk. Och vad var det som hade hänt då? Ja, vi ska gå tillbaka till första kapitlet och ta några versar. Jag kommer inte läsa allt naturligtvis, men i de här kapitlen innan där, vad som ledde fram till det tråkiga som hände med vinstocken i Israel här. Därför att Israel var trolöst. De var trolösa mot Herren, står det. Och det står om i kapitel 1 från vers 9, kan vi läsa: om Herren Sebaot inte hade lämnat kvar en liten återstod åt oss, då hade vi blivit som Sodom. Vi hade liknat Gomorra. Hör Herrens ord, ni Sodoms första, lyssna till vår Guds undervisning, du Gomorra folk. Gud hade sparat en kvarleva, som han alltid brukar göra. För det är så att när inflytande från världen och från det som går emot Gud och står emot Guds vilja, när det får inflytande över Guds folk, då kallar Gud ut en kvarleva. Han har gjort så, kan vi läsa igenom i Bibeln, många gånger i alla tider. Det hände också att folket, Israels folk, att det var väckelsetid under ett par kungar i Gamla testamentet, och man verkligen omvände sig till Gud och så här. Men väldigt ofta så gick det på det här sättet som det gjorde under Jesajas tid. Där det fanns en kvarleva, alltså ett mindre antal som verkligen höll sig till Herren och förtrösta på Herren. Och vi läser ifrån vers 13 i Jesaja 1. Bär inte längre fram meningslösa matoffer. Röken av dem är avskyvärd för mig. Jag står inte ut med nymånade sabbater och utlysta fester. Ondska tillsammans med högtidsförsamlingar. Min själ hatar era nymånader och högtider. Det är en börda för mig. Jag är trött på att bära den. När ni räcker ut era händer döljer jag mina ögon för er. Även om ni ber mycket kommer jag inte att lyssna. Era händer är fulla av blod. Tvätta er och gör er rena. Ta bort era onda gärningar från mina ögon. Sluta att göra det som är ont. När vi läser vers 15 här. Även om ni ber mycket kommer jag inte att lyssna. Så går tankarna. I alla fall gick mina tankar till det vi kan läsa om i Jakobs brev i det fjärde kapitlet där, från vers 2. Ni vill ha men får inget. Ni dödar och är ivrare men kan inte vinna något. Ni kämpar och strider men har inget därför att ni inte ber. Ni ber men får inget därför att ni ber illa, för att slösa bort allt på njutningar. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Ja, vi läste här om en liknande, alltså Jakobs brev, en liknande beskrivning här. Ni dödar och är ivrare men kan inte vinna något. Det här behöver ju inte betyda bokstavligt att döda, utan det kan ju faktiskt också betyda att tysta Guds profeter till exempel. Man, det kan ju, behöver inte vara bokstavligt enbart. Det, självklart så det yttersta är ju att det sker bokstavligt när det är förföljelse. Men det räcker med att man vägrar att lyssna på vad Gud talar och man tystar det profetiska. Man tystar de som har profetisk gåva och de som talar från Gud. Och så var det ju på den här tiden att det fanns falska profeter som bara profeterar framgång och bara positivt, det människor ville höra, det folket ville höra, oavsett hur man levde, oavsett hur man handlade. Och så att säga, det som kliar folk i folket i öronen, det de ville höra. Istället för att vara en sann profet eller profetissa, som det står på ett ställe att om de hade haft del profeterna till Guds rådslut, då hade de ju avslöjat synden så att människorna kan omvända sig och göra upp med sin synd. Men liknande var det här. Man bad inte, står det, ni ber inte. Och bönen, det är ju det absolut egentligen viktigaste för oss. Inte som en teknik, inte som en metod, men det är själva livet. Det är gemenskapen med Gud. Det är ju i bönen vi får utgjuta våra hjärtan, vi kan öppna våra hjärtan. Vi samtalar med Gud, vi får uppleva att han talar, att Gud talar till oss. Och framförallt att det här flödet i vindstocken, i stammen, den kan flöda in i våra liv, alltså vi som är grenar i denna vindstock som är Jesus. Den helige andes flöde som kan flöda ut i våra liv. Och det är framförallt genom bön. Och varje väckelse, varje äkta väckelse, vill jag tillägga, har ju alltid kommit som svar på bön. Därför att vi behöver det. Vi uppmanas att be, vi uppmanas att hålla ut i bön. och vi uppmanas att vara bedjande och vakande. Pågående form. När man väl bad, läste vi här i Jakobs brev, så fick man ingenting för man bad illa. Det var enbart för själviska njutningar. Hela tiden för att tillfredsställa sig själv. Och här var alltså motivet enbart själviskt, egoistiskt. Inte i ödmjukhet inför Gud. Ni är trolösa, sa Gud. Varför? Jo, därför att ni har gjort er vän med världen. Och vänskap med världen är fiendskap mot Gud. Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Det handlar inte om att vi på något sätt ska stänga in oss och inte umgås med människor. Självklart är det inte det handlar om. Det handlar om att vi vill bli som världen. Vi lever i världen men inte av världen. Men att vilja vara vän med världen i den här bemärkelsen så att man blir Guds fiende, det är när man tar efter och vill bli som i världen. Där man mer och mer gör sig lik världen, tar efter allt som är i världen. Så skillnaden liksom mer och mer utplånas. Och är det inte det som vi ser väldigt mycket av idag i kristenheten? Jesus säger, om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så bed om vad ni vill och ni ska få det. Ja, just det. Därför att när vi lever i den här relationen så att flödet från vinstocken, från Jesus, andens flöde, får komma in i våra liv. Och vi bekänner när vi syndar, vi gör upp, vi förlåter det vi behöver förlåta och ber om förlåtelse. Det är ju hela tiden en vandring detta. Trons vandring som vi får gå. Men när vi lever i denna överlåtelse till vinstocken till Jesus, då får vi ett nytt hjärta. Vi får nya önskningar. Vi får en ny längtan. En ny vilja. Som formas efter Guds vilja. Om vi ödmjukar oss inför honom och vill lyda honom. Och vi kan läsa i vers 18 och 19 i Jesaja kapitel 1. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda ska de bli snövita. Om de än är röda som schalakan ska de bli vita som ull. Om ni är villiga att höra ska ni få äta av landets goda. Så fullständigt kan Jesus utplåna och utplånar våra synder och våra skulder när vi går till honom. Och bekänner och ber om förlåtelse. Tänk vilket under. Men det står också att om ni är villiga att höra. Och de där orden, det vet jag för en del år sedan. Jag fick väldigt, väldigt starkt det där. Från när jag var i bön. Det var också inför en bönedag. Predikanternas bönedag på västkusten som jag blev ombedd att undervisa. Och just den där orden kom från psalm 81 så otroligt starkt. Hela natten så fort jag vaknade, gjorde jag många gånger den där natten och låg och bad, då kom de här orden. Att mitt folk ville höra mig. Och att mitt folk ville höra mig. Att vi lyssnar, att vi söker Guds ledning. Att vi inte lyssnar på massor med människor eller ledare eller kända pastorer och så vidare. Det är inte det. Vi ska lyssna på Guds röst. Och vara bedjande. Att ni ville höra mig. Att ni ville höra, säger Gud här. Då, om ni hör, ska ni få äta av landets goda. Här har vi ju än en gång bilden här av vinstocken. Det Jesus vill ge oss. Precis som Israels folk. Om de hörde, så skulle de få bo och få leva i landet. Om allt det goda som Gud hade förberett det här för dem. Grenarna böjer sig under vinstocken, har jag läst om. Och det är också en bild på att vi ödmjukar oss inför Gud. Vi böjer oss inför honom. Att det är hans vilja som sker. Och det finns också på, som jag gjorde någon undervisning som finns på hemsidan nyligen. Om lydnad och olydnad. som beskriver i grundtexten i grekiskan ganska intressant, att det handlar om att höra, hur man tar emot, hur man lyssnar. Och att lyda, det är att höra under, det är som att man lyssnar underifrån. Man lyssnar i ödmjukhet, med andra ord. Å andra sidan då, att olydnad, det beskrivs i grekiskan att man lyssnar bredvid eller vid sidan om. Man böjer sig inte, man ödmjukar sig inte under, utan man har då egna planer som man inte vill släppa, utan man lyssnar så att säga inte med lydnad eller villighet att höra, villighet att lyda. Ja, jag läste ju innan här om att detta också är profetiskt för de allra sista dagarna, den yttersta tiden där i kapitel 2, vers 2 i Jesaja. Och som jag sa är ju det berg där Herrens hus är, det var Moria berg där Abraham skulle offra Isak, en förebild på Jesus som gav sitt liv för oss, och som sen templet byggdes precis på den platsen. Och det tar det alltså om, pekar naturligtvis på Golgata, på Jesu försoning på Golgata. Hans död och uppståndelse. Och en sån här vinstock, och när man planterar vinstockar så kan man ju se att det är alltid, man ställer först upp träpålar eller träpinnar som vinstockarna binds till. Som också kan faktiskt vara en bild på korset. Träet där Jesus korsfästes. Och det är alltid så också att när vi kommer till Jesus. När vi söker oss närmare honom. När vi ber till honom så för oss också en helig ande. Alltid till korset. Det kallas ju korsets väg att följa Jesus. Att vi lägger ner våra liv. Att han får leva genom oss. Att hans vilja får ske med oss. Han som vet det bästa för oss. Han som gick från död till liv. Och det är också så att vindruvorna måste krossas för att det ska bli saft. Det är också en förebild på det som Jesus gjorde för oss. När han gav sitt liv för oss. Men också för oss en bild på förkrosselse i våra hjärtan. Vi behöver få förkrossade hjärtan för att kunna bära frukt för Guds rike. Andra Timoteusbrevet 2:11, har vi dött med honom ska vi också leva med honom. Och det är den vägen som det handlar om, detta livet med Gud. Att vi dör ner från oss själva, vi dör ner från vårt eget för att ta emot flödet, saven från vindstocken, det verkliga livet till oss och genom oss. Vi går till kapitel 2 där i Jesaja, och vi går till vers 6 där. Du har förskjutit ditt folk, Jakobs hus, därför att de är fulla av österlandets tänkande. De är spåmän som filisterna, de ingår förbund med främmande folk. Deras land är fullt av silver och guld. Oräkneliga är deras skatter. Deras land är fullt av hästar. Oräkneliga är deras vagnar. Deras land är fullt av avgudar. Och det tillber sina händers verk, det som deras fingrar har gjort. Därför blir människorna nerböjda och männen förödmjukare. Du skall inte förlåta dem. Ja, det är ju väldigt, väldigt talande detta. Vad det här ledde till, att man var trolös, som vi läste innan, kopplingen till det som hände, som vi ser i Jakobs brev, det var ju att man gjorde sig vän med världen, gjorde sig lik världen. Och här ser vi nästa steg, kan man säga då, österlandets tänkande. Lägg märke till att det står tänkande här. Det kan ju också översättas väsende, som det gör jag tror att det är i 1917 års översättning. I alla fall betyder ordet det. Men det börjar alltid med tänkande, tänkesätt. Vi ska inte formas efter världens tänkesätt och tankar. Utan vi ska låta oss uppfyllas och omformas och förnyas av den helige ande, kan vi läsa i Romarbrevet 12:1. Österlandets tänkande tog man alltså in när man gjorde sig vän med världen, så kom detta in med en falsk andlighet. Och det vi ser idag, som vi kanske inte trodde skulle vara möjligt, trots att det har varnats för, det har profeterats om, men vi ser det idag med egna ögon, hur man öppnar upp för österländskt tänkande. Sen sätter man en kristen etikett. Men tankesättet är det som Bibeln varnar för. Därför att det får konsekvenser. Det är ett steg som viker bort ifrån Guds väg. Och det leder sen till att man kommer längre och längre bort. Det är därför tänkesättet, metoderna, teknikerna, inte ens det ska vi hålla på med. Vi ska inte ha med det att göra. Vi ska inte formas efter det. Bibeln är tydlig på detta. Och vad leder det till, förutom det, när man gör sig vän med världen och man vill att det viktigaste blir att människor kommer till våra kyrkor eller kommer till vår gemenskap. Ja, vi ser ju idag hur underhållning och komiker och allt vad som helst för att locka människor. Och även detta österländska tänkande som man för in i kyrkorna, som leder till österländskt väsende med nyandlighet och new age och allt vad det heter. Zenbuddhism och djupmeditation och allt detta ingår. Och det är ett allvarligt, mycket allvarliga tecken på att man är på fel väg. Så erbjuder man lite självfrälsning och lite rena och andra istället för Jesu frälsning. Och vad det handlar om, det är precis samma som Adam och Eva när de åt av kunskapens träd gott och ont, som blandar sanning med lögn. Men man använder sanningen för att missbruka den. Det är det handlar om. Och vad det är i botten, det är självtillit. Det är självtillit som smyger in. Man litar på människan, på sig själv. Och då är det så här att mänskliga planer, det kräver mänsklig kraft och mänskliga resurser och ger mänskliga resultat. Och mänskliga resultat, det är ingenting annat än död religion när det handlar om Guds folk. För det enda vi kan åstadkomma, vi människor, det är död religion. Och detta, allt som händer i kyrkorna, vilka kyrkor och sammanhang det än är, när man blir mer och mer lik världen, det avslöjar en enda sak, och det är, man är inte i en nära relation med Jesus. Och man riskerar att torka ut som en förtorkad gren och dö och bli bortskuren. För Jesus sa ju det här i Johannes 15, att sådana grenar skärs bort. De kan inte användas till någonting, utan de kastas i elden och bränns upp. Det finns ingenting, det finns ingen nytta med grenar från vinträdet som där livet, där inte saven får komma ut, där inte saven får flöda, utan grenen torkar, den vissnar och dör. Och sen finns det inget värde av en sån gren. Vi kan ju jämföra och se jämförelsen med Israels folk. Då när Israels folk och Gud tog dem som bilden av vinstocken. Att Israel var i vinstocken. Och så länge som de höll sig och förtrösta på Gud. Det handlar inte om att de skulle fullborda, uppfylla lagen till punkt och pricka. För Gud visste att de inte klarade det. Men de skulle förlita sig på Gud, på hans barmhärtighet, hans förlåtelse och tro på honom. Det var det de skulle göra. Men istället, när de gjorde som vi läser i Jesaja bok, då fick de inte vara kvar i löfteslandet. Utan de blev bortförda därifrån. De blev billigt talat bortskurna från landet. Landet, löfteslandet, som en bild på livet i Jesus Kristus. En bild på Jesus själv, en bild på Guds rike. Det är Jesus är Herre. En bild på allt det goda som Gud vill göra och ge. Det inre livet handlar om. Om någon inte förblir i mig, sa Jesus, kastas han ut som en gren och torkar bort. Man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Förbli i mig, sa Jesus, och förbliv i mina ord. Ja, det är också det som är, borde vara självklart, att vi lever i Bibeln, att vi lever med Guds ord. Det fanns ju och finns fiender. Om vi läser i Bibeln så kan vi se om fiender till vinstocken. I Höga Visan till exempel, de små rävarna som det står. Och rävarna, de förstörde vinstocken genom att gnaga på barken. Och rävarna, det är också en bild på falska profeter. Dina profeter är som rävar på öde platser, kan vi läsa om. Falska profeter. Men de gnagde på barken, vilket man kan säga ett bild på Guds ord. När Jesus säger den sanna vinstocken. Man använder Guds ord för att få fram någonting av egen vinst. För att själv vinna på det och så vidare. Man förfalskar och man förvrider och man förvränger. Och man gör det för att det ska passa mig och det ska passa mina syften. Och över en natt kan en räv, eller kunde en räv, döda många planter i en vingård. Vi brukar säga listig som en räv. Och det står också i första Mosebok att ormen var listigare än andra djur. Så vi ser kopplingen vad det syftar på. Rävarna, de små rävarna som förstör vingården, som man måste skydda emot. Och på internet så slår jag upp det här uttrycket att ha en listig som en räv då. Sen kan man ju också säga att ha en räv bakom örat. Och då står det så här. Här har skett en ombildning av uttrycket att ha en skalkspjuver eller skälm bakom örat. Vilket på ett finare sätt beskriver att djävulen, att ha djävulen bakom örat. Så det var ju lite intressant det där att se vart det kommer ifrån. Hur djävulen kommer som en, han är listig, står det. Han var listig. Och det är också därför Jesus säger, uppmanar oss att vara, att vaka och bedja och se till att vi inte blir förförda. Inte lyssna på det som vi ser. Det här stämmer inte med Guds ord. Det här är på tvärs mot Guds ord och det här stämmer inte. Det ska vi avslöja, det ska vi ta avstånd ifrån. Men om vi ska kunna det, då måste vi leva nära Jesus, måste vara inympade och ha hans liv i oss, den heliga ande. Annars kan vi inte urskilja. Vi kan inte göra detta i egen kraft, ingen av oss. Och likadant så måste vi ju läsa Guds ord och läsa Bibeln, annars vet vi ju inte vad det står, så att vi kan avslöja och urskilja vad som är äkta och vad som är falskt. Det är bara när vi är i Jesus, i gemenskap i relation med honom och beroende av den heliga ande som vi kan genomskåda. Idag är det vanligt att man vrider och vränger på ord och man kanske till och med använder orden, men man ger själva orden ett nytt innehåll. Det är ju rörelser som har gjort sig kända för det, och bland annat Emerging Church, som man kan läsa om hur man kallar att man har ett nytt evangelium och så vidare. Och det borde ju ringa varningsklockor för oss när vi hör det. Men man ger orden ett annat innehåll. Så vi behöver verkligen vara vaksamma och låta den heliga ande leda oss och visa oss. Och att vi också är villiga att ta varning när den heliga ande varnar oss. Det händer idag att man skryter och om sin verksamhet och man försvarar synder och så vidare och förlöjligar dem som vill leva i överlåtelse och helgelse. Man förlöjligar till och med dem som älskar Jesus. Det är ju frågan den, vad har man för budskap? Vad har vi för budskap och vad är det vi undervisar? det som är det viktiga. Det finns en risk om motivet är att vi ska bli stora och så många som möjligt och få framgång. Om det är det viktiga. Då finns det en risk att vi bara talar om det människor vill höra. De vill höra om kärlek, de vill höra om allt det positiva. Och så förlorar vi skärpan. Och det blir inte ett överbevisande budskap. Det har hänt i många av de stora megakyrkorna. Inte alla naturligtvis, men det finns många exempel. Där man har kollat upp det här i... Där man då många gånger skryter med många antal och stora, väldiga... projekt och allt så här. Och så har man kollat upp, och då finns det ju i hemgrupperna, i cellgrupper och annat, mängder med människor som New Age-are, de kanske ateister och allt möjligt, men de har inte vänt om. Och åren går och de har fortfarande inte vänt om och lever inte alls i överlåtelse och känner inte Jesus, och kanske till och med försöker blanda och tror man kan blanda olika andlighet nu och religion och så vidare. Men ändå räknas de med i statistiken. Och det här är ju väldigt allvarligt. När man då kollar upp rent statistiskt skillnaden i en sån här kyrka. En del av sån här kyrkan har man då sett, det är lika många skilsmässor, det är lika mycket otrohet i kyrkan som utanför, det är lika mycket oärlighet, skattefiffel eller andra saker som man då kollar upp. Och ingen skillnad, ibland är det nästan värre i en del kyrkor till och med. Det är ju väldigt allvarligt. Vi måste ha ett klart budskap, ett överbevisande budskap, vi måste ha skärpa. Och det vill en helig ande ge. Det kan vi inte själva, men den helige ande vill ge oss både vishet, kärlek och skärpa. Så att det blir ett överbevisande budskap. Annars finns det ingen kraft till förvandling för människor. Och då kan vi till och med göra oss skyldiga till att vi lurar människor och tro att de är frälsta och de är troende, fast de i själva verket inte alls är det. De är inte på nytt födda och de känner inte Jesus. Det är ju så här att det är populärt idag, och vad man förstår att vi vill ju att det ska komma människor inom hörhåll för evangeliet och komma människor till kyrkan och så vidare. Och man pratar om att det är många som röker och det är många så här och så vidare. Och visst, jag vet själv när jag kom tillbaka till Jesus att det var inte det första som han talade till mig om. Rökningen, trots att jag visste att det var fel, jag hade mycket dåligt samvete, men jag var så bunden i cigaretter så jag kände jag klarade inte av att sluta egen kraft. Jag kände det går inte, men det var faktiskt inte det första som Jesus pekade på i mitt liv, utan han tog område för område, och det var först när han visade att nu var det dags att ta itu med rökningen. Men det kom ju naturligtvis efter ett tag. Men om tiden går och åren går och ingen förändring sker, då är det någonting som inte stämmer. Och det är faktiskt inte det som vi ska uppmuntra varandra med, utan det som är uppmuntrande är när vi ser att människor blir förvandlade, att människor blir befriade från cigaretter och från andra missbruk och vad det nu är som man är bunden i. Och motivet är rent, och det får ju vi be Gud om, rena motiv. Och om det är inspirerat av Gud, då har vi ett budskap som är klart. Vi vill säga sanningen i nåd, men med skärpa och klarhet, och då leder det till äkta omvändelse och förvandlade liv. Det måste alltid vara vår strävan att människor helt och fullt vill överlåta sina liv till Guds vilja. Och att det som är äkta uppmuntras. Att det som är föredömligt uppmuntras. Att den som vill följa Jesus, som älskar honom och vill leva ett liv i helgelse, i renhet, att det uppmuntras. Det är inte någonting som ska uppmuntras i den bemärkelsen att man är bättre än andra, utan det är nåd. Det är Guds verk. Jesus sa i också i Johannes 15. Om ni håller mina bud förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra som jag har älskat er. Och det som händer när vi lever i denna relation och är måna om den. Vi söker inte bli vän med världen, med andra ord att bli som världen, utan vi vill göra skillnad. Vi vill göra skillnad. Och vi vill leva för Jesus, inympade i honom, i vindstocken. Då kommer glädjen. Och glädjen, det är ju också i beroendet av honom. Vi vet att vi förmår inget egen kraft. Men till Jesus får vi gå. Får be om när vi känner, jag kan inte förlåta den här personen, jag kan inte förlåta det här. Då går vi till Jesus och i hans. Han som har förlåtit allt. Han som har förlåtit oss. Han vill också hjälpa oss och ge oss kraft att förlåta. I livet i honom, i saven, inne i denna levande vindstock. Och glädjen, den blir bara större när vi ser att han leder oss och han hjälper oss och han gör det. Vi får gå till honom, vi får be om detta. Det som händer när vi försöker bli som världen och hela tiden tar in världen i våra kyrkor. Det kan vi läsa om i kapitel 29 från vers 11 i Jesaja bok. Det är också profeten Jesaja som här får beskriva. Det står så här. All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger läs detta, så svarar han, jag kan det inte, den är ju förseglad. Och räcker man den åt någon som inte kan läsa och säger läs detta, då svarar han, jag kan inte läsa. Herren har sagt, eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. Ja, om vi söker att bli världens vän, som Bibeln säger, så blir vi Guds fiende. Och vad som händer, det är faktiskt att vi riskerar att förlora livet, att torka, att saven inte längre kan flöda ut i oss som är grenar. Vad som händer i Guds ord är att den stängs. Det blir som en förseglad bok, och man kan undra om inte det redan har hänt i många fall, när man ser att det verkar som man inte ser vad det står. I en del rörelser där man inte vill veta av det profetiska ordet, man tystar det profetiska, man vill inte tala om Jesu återkomst, det himmelska hoppet och så vidare. Och det är som att man ser inte längre. Man blir förblindad. Gud stänger helt enkelt, förseglar sin bok, sitt ord, Bibeln. Vi ska se på motsatsen sen, vad som händer. Och jag kan ju förresten bara nämner det nu, därför att det är det som Gud har lovat i den här tiden för alla som följer honom och som vill leva nära Jesus. Där är motsatsen, att uppenbarelserna och insikten istället ska öka för den som håller sig nära Jesus. Som inte försöker att bli som världen, utan som verkligen vill leva för Jesus och göra skillnad i den här tiden. Och här fanns samma som händer idag i vår tid. Att folket, om ära med sina läppar och utåt sett såg det bra ut och man prisade Gud och så vidare. Men det enda man följde var inlärda människobud, därför att man gjorde sig vän med världen och blev fiende med Gud. Man tog in, och så kom nästa steg, och man tog in österländskt tänkande och så vidare och så vidare. Och slöt förbund läste vi också med främmande folk. Och det gör man också idag i den organiserade ekumeniken, där man sluter förbund med falska andra religioner som Bibeln säger inte är sant. som vi inte har rätt att göra. Som förnekar att Jesus är enda vägen till Gud. Som förnekar att Jesus är världens frälsare. Tvärt emot vad Bibeln säger. Och vår övertygelse och det vi har upplevt i våra liv. Vi har inte rätt att sluta några förbund med allt sådant. Och det görs idag. Det kommer mer och mer där man blandar religion. Religionssynkretism som det kallas. Och det är också det som Bibeln varnar för. Som i Uppenbarelseboken kallas skökan. Därför att den är otrogen mot Jesus och avfaller. Nej, vi fortsätter i vers 14 där. Se, därför ska jag ännu en gång göra underbara ting med detta folk. Jag underbara och förunderliga, sa Herren om Israels folk. De visas vishet ska förgå. De förståndiga förstånd ska förmörkas. Och detta är alltså de som följer världens vishet. När man vill bli som världen, man är ett med världen. Då låter Gud förståndet förmörkas. Ve dem som går ner i djupen för att dölja sina rådslag för Herren. Som bedriver sina verk i mörkret och säger: vem ser oss och vem känner oss? Hur dåraktig är ni inte? Ska leret anses lika med krukmakaren? Ska verket säga om sin mästare: han har inte gjort mig? Eller ska det formade säga om honom som har format det: han förstår ingenting? Och det är precis det som händer när man går in på den vägen. Det som händer är att förståndet förmörkas. Och man, även om man inte bokstavligt säger de här orden, så är det precis så man handlar. Man handlar som att, som om Gud inte fattar någonting, eller Gud inte såg, eller man planerar och precis som man planerar i mörker, liksom man planerar olika saker över huvudet på människor, och man tror på något vis, handlar man som om Gud inte skulle se och som om Gud inte skulle bry sig. Man gör sig till Gud när man förlitar sig på sig själv. Man förlitar sig på sitt eget förstånd. Det leder till död religion, som jag sa innan. När Jesus vill istället ge oss himmelska visioner. Himmelska visioner, levande uppenbarelser från honom själv. Från himlen, från tronen. Men det kan vi bara få del av om vi lägger ner våra egna begränsade planer. Och få del av Guds rådslut och hans väldiga plan. För han vidgar våra trånga synfält. I första krönikeboken 28:9 kan vi läsa om hur David gav råd till sin son Salomon när han skulle bli kung efter honom. Och han sa så här: du min son Salomo, må lära känna din fars Gud och tjäna honom med hängivet hjärta och med villig själ. Ty Herren rannsakar alla hjärtan och förstår alla uppsåt och tankar. Om du söker honom låter han sig finnas av dig. Men om du överger honom, då förkastar han dig för evigt. Och David, han hade ju verkligen erfarenhet av att söka Herren i många, många svåra situationer av olika slag. Men han hade upplevt att när han sökte Herren så lät Herren sig finnas, om det står. Och det beskriver också grundtexten hur Herrens härlighet strålar fram för att vederkvicka och för att hjälpa. Men orden här om där det står att Herren rannsakar alla hjärtan och förstår alla uppsåt och tankar kan också översättas att våra trånga, sammanpressade tankar, våran trånga föreställningar och våra planer och avsikter, de förstår Herren. Han ser dem, men han vill inte att vi ska ha våra trånga planer. Vi tror att det är stort och vi har stora planer och vi har stora tankar, men i Guds ögon är det ingenting värt det vi planerar. Han vill ge oss sina himmelska visioner. Då är det liv. Psalm 25:14. Herren umgås förtroligt med dem som fruktar honom. Sitt förbund eller sina hemligheter gör han känt för dem. Och den som har Guds fruktan kan definitivt inte göra sig ett med världen och bli lik världen och bli världens vän. I den bemärkelsen att man för in världen i kyrkan, då har man inte gudsfruktan. Men det står här att Herren umgås förtroligt, alltså nära relation, som grenen i vinstocken med den som fruktar honom, och han eller hon får del av Guds hemligheter, Guds förbund och Guds rådslut. När vi får del av det, då dras vi till andra som vi känner har liv, och vi kan tala tro till varandra. Ibland kan man höra om planer och visioner, som man kallar det, men det är helt dött. Det är så dött och det har inget liv och det berör inte. Men äkta visioner, det har liv. De kommer i det här andens flöde från vinstocken, från stammen ut i grenen. Och det ger oss liv och det uppmuntrar Guds verk i våra hjärtan. Det berör oss på djupet och vi uppmuntrar varandra när vi känner att det här är Guds ande. Och när Gud ger sina visioner och sina himmelska visioner, då kan det bara utföras i Guds kraft genom den helige ande, på Guds sätt och på Guds tid. Och det har evighetsvärde. Det är inte bara liv här och nu, levande vision, utan det har evighetsvärde dessutom. Det är en väldig skillnad, det är motsatt till våra planer i Guds verk. Det fanns också andra skadedjur som försökte att förstöra, som kunde förstöra vinstocken, vingården, olika insekter. Och ibland var enda sättet att skydda vinstocken att täcka över den. Då blir det mörkt och kan kännas mörkt och främmande, om vi tar bilden på oss. Vi kan uppleva mörka stunder i livet och mörka passage. Men inget har egentligen förändrats. Ibland är det nödvändigt med det som också kan vara ett beskydd. När vi är inympade i Jesus, vi håller oss till honom, vi vill förtrösta på honom, så behöver vi egentligen inte frukta. Vi gör det ibland för vi blir osäkra när vi upplever sådana svårigheter och det vi upplever som mörker. Men det står så här i Jesaja längre fram i kapitel 50 och vers 10: vem bland er fruktar Herren och hör hans tjänares röst? Om han än vandrar i mörkret och inte ser någon ljusning, skall han förtrösta på Herrens namn och stödja sig på sin Gud. Och det talar ju om att ibland så får vi gå igenom mörker. Vi har ljus inom oss, men vi kan uppleva och tycka att det är mörker. För vi ser ingen ljusning, vi förstår inte det vi går igenom. Och vi vet inte hur det här ska sluta. Men det står då att vi får förtrösta på Herrens namn. Vi får stödja oss på honom. Han hjälper oss igenom. Och det här är alltid någonting som, när Gud tillåter någonting, då har han ett syfte med det. Då finns det en djupare mening. Det är någonting han tillåter. Och vi får påminnas också om att i prövningen kan vi också hitta skatter i mörkret. Det står ju i Jesaja 45:3: jag ska ge dig skatter som är dolda i mörkret och hemliga rikedomar, för att du ska inse att jag är Herren som kallar dig vid ditt namn, jag Israels Gud. Vi kan få hitta skatter i Jesus som är dolda i mörkret, hemliga rikedomar som vi inte hade fått upptäcka eller kunna upptäcka på annat sätt. Och det är också för att våran tro ska växa. Och vi ska komma ännu närmare honom och föras ännu närmare Jesus. Jag fick ju den där bönen vid ett tillfälle, en sån där situation och en tid som var väldigt jobbig, som jag förstod inte, och jag kände precis så där att jag förstår inte varför detta hände, jag vet inte hur det ska gå, och jag förstod ingenting. Jag tyckte bara det var mörker på något sätt. Och det var svårt. Men så kom bönen inom mig, som jag förstod var den heliga ande som gav mig den där bönen, i det där flödet, saven som kommer från stammen. till oss som är grenar. Och så fick jag bönen bed att det för dig närmare Jesus. Bed att det för dig närmare Jesus. Och den där bönen, den fick jag be. Och den har jag bett många gånger sedan dess. När jag har varit i situationer som jag förstår inte. Jag får inte svar på varför. Men oavsett om inte jag förstår varför jag går igenom det här, varför jag är i den här situationen, så kan jag be Jesus, vad detta än är, så låt det föra mig närmare dig. Låt den här prövningen föra mig närmare dig. När känslorna liksom är upp och ner och man vet inte vad som är vad. Jesus, jag förstår inte det här, men låt detta föra mig närmare dig. Det kan alltid vara vår bön. I varje situation. Och den bönen hör Jesus. Då förblir vi i honom. Vi ska läsa vers 22 i kapitel 2 i Jesaja där. Förlita er inte på människor som bara har en vindpust i sin näsa. Vad är de att räkna med? Ja, vi ska inte förlita oss på människor. Vi ska förlita oss på honom, på Herren. Och grenarna i vindstocken, de växer direkt på stammen. Varje gren växer direkt på stammen. Det växer inte en gren och sen en gren på den, utan grenarna växer utifrån stammen. Vilket talar om att var och en har en direkt kontakt. Som är frälst, som är på nytt född. Vi har en direkt kontakt med Jesus. Du behöver inte gå igenom någon ledare eller genom någon präst eller pastor. Eller någon människa. Ingen medlare. Jesus är medlaren till Fadern. Men vi har direkt kontakt till honom. Var och en som tror. I tredje kapitlet i Jesaja kan vi läsa om hur allt det här som vi nu har läst om. Det ledde till en hungersnöd. Talar också och beskriver om en andlig hungersnöd. En andlig törst i landet. Det var vad som hände. Det ledde till förtryck och uppror. Det ledde till att man fick ledare som inte var ämnade att vara ledare. Nyckfulla, står det. Omogna. Och ibland så hör man att alla kan bli ledare och alla kan leda. Ja, det beror ju på vad man menar med orden faktiskt. För enligt Bibeln så är det inte alls så att alla är ämnade till ledare. Det står till exempel varning för att den som är nyfrälst, nyomvänd, inte ska vara ledare. Skrev Paulus till Timoteus. Därför att han eller hon lätt kan fastna i djävulens snara. Det krävs en mogenhet, det krävs en förtröstan på Herren. Att det är en människa som är bedjande och vakande, det är inte vem som helst som är ämnad att vara ledare. Det är lätt kanske att bli smickrad av sånt och det är lätt att smickra och få människor med sig. Om man får en position och man får en sån uppgift, men det är inte enligt Bibeln. Men vi läser de fem första verserna i kapitel 3. Se Herren, Herren Sebaot ska ta bort ifrån Jerusalem och Juda både stöd och tillgång. All tillgång på bröd, all tillgång på vatten. Och det här är alltså också vad som händer andligt. När kyrkan vill vara världens vän och bli Guds fiende. Det blir en andlig hungersnöd. Det blir kanske många ord och fina ord, men det ger inte, finns inte liv. Det är ingen mat, det mättar inte. Andligt sett så ger det ingenting. Vers 2. Hjältar och krigsmän, domare och profeter, spåmän och äldste, underbefäl och högt uppsatta män, rådgivare och hantverkskunnigt folk och män som är kunniga i besvärjelsekonst. Jag ska ge dem pojkar till förstar, nyckfullhet ska råda över dem. Och folket skall den ene förtrycka den andra, var och en sin nästa. Barnet ska sätta sig upp mot den gamle, den obetydliga mot den högt ansedde. Ja, det blir förtryck och uppror, beskriver Jesaja här. Det skulle komma att leda till det. Man sätter sig upp mot varandra och den som inte ämnar alltså att vara ledare, den sätter sig upp mot den som verkligen kanske har då en andlig mognad och som verkligen förtröstar på Gud. Det här är följden när världen tas in i kyrkan. Och vi kan läsa i andra Timoteusbrevet kapitel 3 från vers 1 där, för vi ser också paralleller här med vad Paulus beskriver i de sista dagarna. Precis som Jesaja här då, att det särskilt gäller de sista dagarna innan tidens slut, Jesu åtkomst. Det ska du veta, i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Och det här ordet svåra tider kan också översättas kraftlösa tider. Alltså det är sånt som tar kraft från människor. Andlig kraft. Människorna kommer att älska sig själva. Med andra ord, ha tillit i sig själv. Istället för Gud. Att ha tillit i sig själv och i varandra. Att det är vi. Vi ska och vi vill och vi kan. Och tyngdpunkten är på oss. Vi istället för på Gud. Människor kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud och ha ett sken av gudsfruktan, men förnekades kraft. Håll dig borta från dem, skrev Paulus. Håll dig borta från dem. Det här är ju först och främst det vi ser i världen överhuvudtaget. Alla vet innerst inne att pengar till exempel inte kan tillfredsställa. Men istället så är det en fruktansvärd materialism. Inte minst då i vårt land. Det är pengar och det är rikedom och det man vill vinna pengar. Och alla vill ha pengar och köpa och köpa och köpa. Det är det som tar över. Olydnad mot föräldrar, ja, det vet vi hur det är med det. Och kärlekslöshet och oförsonlighet och allt detta som räknas upp. Men faktum är att när vi kristna, om vi gör oss vän med världen och för in världen i församlingen, då blir vi också så här. Och det står att vi ska älska, de ska älska njutning istället för Gud. För det är vad man gör. Man byter ut Guds väg mot det som är i världen. Och man blir lik den man tillber. Man har ett sken av gudsfruktan. Alltså man kanske har utåt sett, gör goda gärningar, precis som Israel då, som när de var det som Gud tog bilden av vinstocken här i Gamla testamentet på Jesaja tid. Man kanske gjorde gärningar och vissa sociala hjälpverksamhet och så vidare. Men det inre livet saknades. Det inre livet, hjärtat, det var ju där problemet satt. Man förtröstar på sig själv, på människan och på varandra istället för på Gud. Man älskar njutning istället för Gud. Man vill ha för att tillfredsställa sig av olika saker. Man kanske vill bli något, man vill ha makt eller man vill göra bli känd och bli stor och man ska vara många och allt det här. Istället för att ödmjuka sig inför Gud och låta honom vara Herre och Gud. Man har ett sken av gudsfruktan men förnekar dess kraft. Det är hjärtat som är det viktiga. Och att den här kraften, när vi är inympade i Jesus, den äkta vinstocken, då är flödet, saven, livet kommer in i våra liv och det förändrar oss. När vi böjer oss under hans vilja. När vi överlåter våra liv till honom. Då förändrar kraften. Då har vi Guds fruktan. Vi förnekar inte kraften utan vi låter honom förändra oss och forma oss. Det är ju så här att när människor verkligen söker Gud, då är man trött på det som är i världen. Och vem vill då komma till en kyrka och ha samma som är i världen av ytlighet och bara skämt och ytligt och tal om kärlek. Ja, det talas ju om i världen också. Och allt annat som människan vill ha, som alla människor vill ha och uppleva. Men man är ju trött på det som är i världen. Man vill ha något annat. Därför är det fruktansvärt förödande när man gör sig till världens vän i kyrkan. För att inte säga patetiskt. Och likadant kan man skryta om sociala insatser idag. Men det är inte det som är det viktiga. Det viktiga är var är min tillit, var är min förtröstan? Är det i mig själv? Är det i gemenskapen? Är det i bland människor? Eller är den hos Jesus och bara hos honom? Det här ledde till Israel. Att man bredde ut sig och man tryckte bort dem som verkligen ville leva för Gud. Det kan vi läsa om i kapitel 5 och vers 8. Vad som hände. Ve er som lägger hus till hus och fogar åker till åker. Till dess inget utrymme längre finns. Och ni är de enda som bor i landet. Från Herren Sebot ljuder det i mina öron. Sannerligen många hus ska bli öde. Stora och vackra hus utan invånare. Och sen kommer också verser här som beskriver hur man gick upp tidigt på morgonen för att jaga efter starka drycker, står det. Ved dem, i vers 11 kapitel 5, ved dem som stiger upp tidigt på morgonen för att jaga efter starka drycker och sitter uppe till sena natten upphettade av vin. Vid sina dryckeslag har de harpor och saltare, pukor, flöjter och vin. Men Herrens gärningar bryr de sig inte om. Hans händers verk intresserar dem inte. Därför ska mitt folk föras bort i fångenskap. Ty de saknar kunskap. Och vad det man gjorde? Man förblev inte i Herren. Man förblev inte i hans ord. Man ville bara ha upplevelser, berusning, manifestationer. Samtidigt som man hade lovsång, musik, som det står här. Men man brydde sig inte om Herrens gärningar och hans händers verk. Det brydde man sig inte om. Det enda var begärets tillfredsställelse. Och det här tycker jag talar eller beskriver väldigt mycket det man ser i en del karismatiska sammanhang. Där man talar om att dricka sig full och berusa sig av anden. Som vi vet säkert som läser Bibeln att berusning och dryckenskap alltid förknippas med sjökan och avfall. Ogudaktighet. Och människans egen vinning och egen tillfredsställelse och själviskhet. Borta från Gud. Den heliga ande förknippas alltid med nykterhet och vaksamhet. Du kan själv slå upp i Bibeln och se att det är så. Men här handlar det då bara om att tillfredsställa sig själv. Det köttsliga som Bibeln säger i människan. Man brydde sig inte alls om Guds gärningar och hans verk. Men det leder också till fångenskap, vilket det också gör. Därför att den här berusningen som man öppnar för i karismatiska kretsar, där man kallar berusning att vara full i den heliga ande, vilket det då inte är, det leder faktiskt, det öppnar upp för okulta manifestationer. Och det har vi många exempel på. Det brukar också ingå, inte så sällan, att man skryter om sina sociala insatser i sådana här sammanhang. Men Gud ser till hjärtat. Man breder ut sig. Ja, mängden följer detta. Precis som man gjorde på Jesaja-tid. Och man drev bort de som hade Guds fruktan. De som ville leva för Gud. Man ville lägga allt under sig. Man ville ha makt och man ville påverka allt. Och vi ser samma tendenser idag. Det leder alltså alltid till att de som går med Gud får lida. Men Jesus sa ju också så här i Johannes 15. Efter beskrivningen av vinstocken. Om ni vore av världen skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen. Utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig så ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord ska de också bevara ert. Så det får vi alltså vara inställda på. Att vi får lida förföljelse på ett eller annat sätt. Om vi håller oss till Jesus, den sanna vinstocken. Och inte gör oss ett och försöker likna världen eller ta in världen. Då kommer världen att hata oss. De som inte vill ha med Gud att göra. Ofta i de karismatiska sammanhangen när man talar just om att dricka sig full och berusning och allt det här, så är det väldigt vanligt att det avslöjas grova synder av olika slag som går emot Bibelns ord. Ofta ursäktar man synden och kanske förlöjligar de som vill leva rent och heligt och överlåtet. Och det är därför att man blandar, man försöker blanda världen med det som är från Gud. Man försöker blanda heligt och oheligt. Men det är som det står att lite surdeg syrar hela degen. Och det är därför också vi uppmanas gång på gång, håll er borta ifrån den. Det går inte att blanda surdegen. Det som är oheligt, det kommer att förstöra också det som är heligt. Så det är allvarligt det här. Men vi kommer sen till kapitel 6. Innan det här kommer som Gud har varnat för och förutsagt skulle komma. Gud visar alltså var den här vägen leder. Vart den här vägen leder som viker av ifrån honom. Den vägen som leder bort och viker av. Kanske lite i början men sen mer och mer. Och där grenarna torkar. Där saven inte längre får flöda ut i grenen. Så talar Gud om vart den här vägen leder. Och vad som kommer att ske. Men innan det sker så händer någonting i Jesajas liv. Som vi ska verkligen ta till oss. För det är profetiskt. Och det är det som händer i kapitel 6. Innan domen kommer. Så får Jesaja ett gudsmöte. Som jag tror förvandlar hans liv. Där han får uppleva att han kommer inför Guds tron. Och vad som händer är naturligtvis att han ser sin egen orenhet. Han ser folkets orenhet. För det gör vi alltid när vi kommer nära Gud i hans ljus. Men han får också uppleva en beröring från, direkt ifrån tronen. Där en ängel, en seraf, som det står i vers 6, berör hans läppar med ett glödande kol från altaret. Och altaret är en bild på korset, på Jesu offer, som senare skulle fullbordas. Han berörs, han renas, hans mun renas, hans läppar, hans tal, men framförallt hans hjärta naturligtvis. Och han får en förnyad kallelse här. Han får ett gudsmöte. Där han säger ja. Och där hans hjärta blir brinnande. Han vill lyda Gud. Han vill gå med Herren. Han vill utföra det han kallar honom till. Han vill leva i renhet, han vill leva i Guds ljus. Han får en förnyelse här, en andlig förnyelse. För att orka vidare och för att kunna vara det redskap som Gud vill. Så låter Gud Jesaja få detta möte med honom själv. Och Jesaja utropar, när Herren frågar, vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag, sa Jesaja, här är jag, sänd mig. Och sen fick han nya uppdrag. Och jag tror också att vi som följer Jesus i den här tiden kommer att få uppleva liknande möten, gudsmöten, där vi blir styrkta var och en, oavsett vilken uppgift du har. För är du troende och du tillhör Jesus och har livet i honom, då är du inympad i den sanna vindstocken. Och det gäller dig som tycker att du har den minsta uppgift. Det har inte någonting med det att göra som våra sätt att mäta. Utan det är troheten till Jesus som det handlar om. Oavsett vilka uppgifter vi har. I större sammanhang, i mindre sammanhang eller vad den är. Så behöver vi Guds kraft för att göra Guds vilja. Nåden, flödet. Det är ju det som är flödet. Det är ju Guds nåd och Guds kraft. Heligande in i våra liv. Och precis som löftena till Israel så finns det också löften till oss. Därför att samtidigt som Gud varnar för vad som skulle komma, det här skulle leda dem till fångenskap, därför att när folket valde att göra sig vän med världen, ta in världen, sluta förbund med främmande hedna folk och så vidare med andra religioner, så tog Gud bort sitt beskydd, därför att det här var folkets val. Och de måste ju få ta konsekvenserna av sitt fria val. Och Gud sa att det kommer att leda till att ni hamnar i fångenskap. Och blir bortförda från ert land. Men Gud gav löfte om en återupprättelse. Självtilliten hos Israel istället för Guds fruktan och mänsklig visdom som ersatte Guds visdom och självupphöjelsen istället för offer, istället för lydnad med det, offer eller stora gärningar istället för lydnad till Gud och att höra och villighet att höra Guds röst. Man ersatte Guds visioner, de himmelska visionerna, med egna planer och allt eget, världsligt istället för Guds uppenbarelser. Allt det här ledde till att de fördes bort i fångenskap. Vindstockens grenar torkade och den skövlades, som det står. Och det måste gå den här vägen genom fångenskap för att människorna överhuvudtaget, Guds folk, skulle vända om till Gud. För att de skulle inse vad de hade gjort. Och då fanns löftet om återupprättelse och återvändande. Och idag ser vi faktiskt någonting hända. För det här är också en bild för oss och ett löfte. Det är det som Bibelns budskap till oss. Att när vi vänder om så är Gud mäktig och inympa oss igen i Jesus, i den sanna vindstocken. Och det är någonting som håller på att hända idag. Vi får det ena mejlet efter den andra, lite varstans i Sverige, som beskriver, där människor skriver till oss hur man nyss har kommit tillbaka till Jesus. Och det händer då och då, ganska ofta. Någon har varit borta flera år, någon har varit borta i 13, 14, 15 år. Någon har varit borta 20 år, men nu har man kommit tillbaka till Jesus. Och är återinympade i den sanna vindstocken och har fått andens flöde i sitt liv igen. Saven som rinner från vindstocken ut i grenen. Och det här kan bara Gud göra. Och jag har ju egen erfarenhet av det här som var borta i ungefär nio år. Jag var ju, kallade mig kristen, och jag hade min tro. För jag visste att det här är sant, men jag levde inte alls i Guds vilja. Men jag måste säga, och det är i alla fall min erfarenhet, att när man då beslutar sig för att vända tillbaka, då gällde det 100% för mig. Och då ville man bara ha det som var äkta. Jag ville absolut inte ha någonting som var likt världen av ytlighet och underhållning. Om jag hade gått till kyrkan då och mötts av dans och aerobik eller modevisning och shower och allt möjligt sånt, jag hade vänt direkt, jag hade aldrig gått dit igen. Det lovar jag alltså. För allt det där hade jag levt med i så många år. Och jag hade dessutom jobbat med design och mode ett antal år, både i Israel och Australien. Disco och uteliv, det hade jag sysslat med i så många år. Och jag var så trött på det. Det var inte det jag ville ha när jag kom till kyrkan. Jag ville ha det som var äkta. Jag ville inte ha någonting av det där. Jag ville rensa bort allt sånt. Jag till och med kasta all musik som inte var kristen. Allting. För jag kände att jag måste bryta med allting. För jag ville bli fri. Och det fick jag verkligen uppleva i Jesus Kristus. Frihet. Förlåtelse och befrielse och frihet i mitt inre. Och då ville jag veta vad Bibeln säger. Jag ville lära känna Jesus. Jag ville ha bibelundervisning. Jag ville veta vad det profetiska ordet säger. Jag ville veta vilken tid vi lever i. Jag ville lära känna Jesus. Men jag längtade ju efter att han skulle komma. Och jag som hade fått det här i uppväxten. Jag förstår ju, här har vi varit borta nästan 10 år. Vilken tid lever vi? Vilken tid är det? Jag vet ju att Jesus ska komma tillbaka. Och allt det här vill jag ju veta. Jag var hungrig efter detta. Och det är den hungern man ser hos många som mejlar hos oss. Eller hos alla, måste jag säga, som har mejlat till oss. Man längtar efter detta. Man vill följa med. Man vill se vad händer. Vilken tid lever vi? Vad säger det profetiska ordet? Och man vill ha äkta biblisk undervisning. Inget annat. Ingen underhållning. Inga shower. Det är inget intressant. Och det önskar jag. Jag skulle vilja ropa ut det till kristna ledare, vakna över detta. Inse detta. Det är inte det. Vi ska inte erbjuda människor som finns i världen. När man kommer och är sökt av Gud och söker Gud själv, då vill man ha någonting annat. Men vad är äkta livet? Och det har inget med det där att göra. För det är man ju trött på att vill lämna. Men nu tillbaka till Israels folk. För de fick ju löfte, som vi vet, att få återvända till landet. Jesus sa ju också i sitt eskatologiska tal, som det kallas i Matteus 24, att templet skulle rivas ner till grunden, inte sten på sten skulle lämnas. Förskingringen skulle komma. Än en gång. Det var ju därför att folket i stort, det fanns ju judar, alla dessa som trodde på Jesus, som tog emot honom som messias, som vi läser om i Nya Testamentet, men i stort sett så de religiösa ledarna i landet var blinda, förkastade Jesus och man tog inte emot honom. Men tänk att det än en gång visar Gud sin trofasthet. Och 1948 fick det judiska folket tillbaka sitt land. Och det som hade profeterats så står tydligt och klart i Bibeln sen ett par tusen år innan och mer än det. Och det borde göra oss ödmjuka. Därför att när vi ser Guds barmhärtighet mot Israel, hans trofasthet att hålla sina löften, då är det ett bevis och ett tecken för oss att Gud, han håller sina löften till oss. Han tar inte tillbaka sin kallelse och sin utkårelse, står det. Det har han inte gjort mot Israel, det har han inte gjort mot dig. Och du som kanske nyss har kommit tillbaka, du ska veta att löftena till dig, de står fast. Och det gäller också den som har kommit som inte vet någonting och du kanske inte alls har någon bakgrund med Gud eller någon kristen bakgrund överhuvudtaget, så gäller löftena också dig. Det gäller oss var och en. Gud kallar Israel mitt land. Mitt land. Och allt som händer i Israel kan vi se att det är förutsagt profetiskt i Bibeln. Gud varnar också för att man kommer att försöka dela landet. Dela staden Jerusalem. Och det är väldigt allvarligt. Och Gud ger varningar för detta. Därför att Gud kallar faktiskt landet mitt land. Som han har gett till Abraham, Isak, Jakob och så vidare. Och till det folket som idag är det judiska folket. Jerusalem är staden där Gud ville fästa sitt namn, säger han i Gamla Testamentet. Det är ju en förebild. på den staden som vi väntar på, det himmelska Jerusalem, som alla de heliga, som man säger, gamla testamentets tid också väntar på, Mose, Abraham och Sara, alla dessa. Man väntar på staden med de fasta grundvalarna. Det är inte detta Jerusalem, men det är en bild på det kommande. Och att Jesus ska komma tillbaka. Och när han kommer, då kommer han till Jerusalem. Ingen annanstans. Han kommer till Jerusalem. Israel firade 62 år här i april. 19 april 2010 alltså. Och det var alltså då självständighetsdagen som man firade. Och det kan man ju verkligen säga att det är värt att fira. Och det är värt att fira Guds trofasthet framför allt annat. Samma dag meddelade USA omvärlden att man inte automatiskt kommer att stå med Israel i FNs säkerhetsråd längre. Och USA har ju sett som Israels vän och kanske som den enda verkliga vännen egentligen. Men Bibeln säger också att alla folk kommer att vända sig mot Israel. Det märkliga är att nästa dag så vaknar man av att oljeolyckan eller katastrofen i Mexikanska golfen har hänt. Dagen därpå alltså. Och man ser ännu inget slut på den. Och idag, vi ser datumet är 29 juni 2010. Och vi vet inte vad som kommer hända. Experter, en del experter säger det finns inget att göra. Det är bara att låta oljan fortsätta. Och komma ut i golfen där i vattnet. Det förstör allt liv. Och jag tror att kanske vi alla som läser Bibeln nu är införstådda med att det här mycket möjligt kan vara uppfyllelsen av Uppenbarelseboken 16:3. Där det står att havet förvandlades till blod från en död, till blod som från en död, och allt liv i havet dog. Det är precis så det är, rött och in vid stränderna eller in vid vass i våtmarkerna ser det ut precis som blodet av en död människa. Och allt liv i havet dör, det är precis det som händer i Mexikanska golfen nu. För det är inte bara olja utan gas och annat som dödar allt liv. Och om det här fortsätter nu så säger man att inom 24 månader eller mindre kommer denna katastrof att påverka alla världens hav. Så det här kan bli väldigt och är ju väldigt allvarligt. Och det låg på nätet en väldigt tragisk berättelse om en fiskare, en man som har levt för fisket då hela sitt liv, som tog sitt liv här för någon vecka sedan. Han orkade inte längre, han var så deprimerad när han var ute där och såg och förstod och insåg att det kommer aldrig bli något fiske här mer under min livstid, som han hade sagt. Och det är många som är deprimerade. Det är också många som vänder sig till Gud och i bön, och det är ju positivt också att det kan leda människor till Jesus. Det får vi hoppas och be att det verkligen gör. Men löftena till Israel var inte bara landet, att de skulle komma tillbaka till landet, utan det är också andliga löften om deras frälsning. Och för någon vecka sedan så kom det nyheter från Israel Today om att messianska judar, jesustroende judar i Israel, de rapporterat att intresset för Jesus växer både hos religiösa och sekulariserade judar i Israel. Det är också ett underbart tidstecken, får vi säga. Jag nämnde nog innan att saven i vinstocken, som är livet i trädet eller i stocken, som är nåden som strömmar, andens flöde som vi säger, den rinner bara en väg, och det är från stammen ut i grenarna. Och jag har någon gång läst att frukten egentligen är överskott av liv. När det är så mycket sav så att det bildas frukt, för det är överskott av liv. Och Jesus sa ju i Johannes 10, vers 10, tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Och tjuven, det vet vi vem det är djävulen. Och det är han som är, som det står, denna världens Gud. Och det är det som händer med vårt andliga liv när vi tar in världen i bland oss i kyrkan. Det är det som händer. Men Jesus säger, jag har kommit för att de ska ha liv. Ja, liv i överflöd. det kan man väl säga överskott av liv. Och karisma, det är ordet som ofta översätts nådgåvor. Nåd. Ett flöde av nåd betyder egentligen det grekiska ordet. Ett utflöde av nåd. Och Jesus sa här i Johannes 15 att jag har bestämt att ni ska bära frukt. Vi ska bära frukt, står det. Det är inte vi som ska hålla på och försöka anstränga oss och åstadkomma någon frukt, utan det är livet i honom. Vi ska hålla oss nära stammen. Nära Jesus, det han säger. Vi ska hålla oss nära honom och låta den heliga andes flöde få forma oss och leda oss. Och verka i oss och arbeta i våra liv. Och det gör han när vi lever i bön, i överlåtelse med Jesus och med hans ord. För blir det hans ord kan också hans kärlek få komma i våra liv. Och det får vi leva i och behöver leva i denna rening varje dag. För vi misslyckas och vi gör fel och vi brister och så vidare. Men det finns rening och förlåtelse. Men vi behöver leva nära Jesus. Jag känner själv det hela tiden. I den här tiden att Gud manar, kom nära mig. Kom nära mig, sök dig nära mig. Det är Jesu kallelse till oss var och en. Och när detta liv, detta nådens flöde eller saven kommer ut i grenen i våra liv, då blir vi utgivande. Då blir vi utgivande. Vi vill tjäna. Vi vill ge vidare. Vi vill ge våra liv. Vi vill lyda Gud. Vi vill tjäna honom. Söka hans plan med våra liv. Och vi kan läsa om gåvorna, tjänsterna och kraftgärningarna. Det står ju att det finns olika. I första Korinthierbrevet 12 och från vers 4. Det finns olika slags nådgåvor, men anden är densamme. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en uppenbarar säg anden så att det blir till nytta. Det är för att tjäna varandra i ödmjukhet. Och ordet här att uppenbara sig, det är att uttrycka sig eller göra sig känd. Och det beskriver också det här utflödet av nåd eller flöde av sav, savens flöde. Vi har olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Läser vi Romarbrevet 12 vers 6. Och i vers 9, älska varandra uppriktigt, avsky det onda, håll fast vid det goda. Och när vi lever så tillsammans med Jesus så är det vår uppriktighet och ärlighet det är som han begär av oss. Att vi är uppriktiga, att vi är ärliga. Och nådegåvor kommer ju ofta i funktion på ett väldigt naturligt sätt. Det kommer inifrån den heliga ande som påverkar. Vi får då också en glädje och en kraft i det vi ska utföra. Och den heliga andes kraft är vi beroende av. Det måste vi ha, för att det är inte bara så att det bara flödar och det är så enkelt och det är så underbart. Utan det är mycket kamp, det är mycket motstånd. Och det kommer att bli mer och mer ju närmare Jesu återkomst vi kommer. Desto större kamp, det är som födslovånder. Som det står om, verkar, som kommer. Allt starkare och allt intensivare. Och vi behöver Guds kraft i allt detta. Kallelsen är alltså förbliv i mig och i mitt ord. Och förbliv i min kärlek. Det är någonting som är pågående. Det är inte så att vi en gång tog emot och sen är det klart och så kan vi leva våra liv. Utan det här är ett pågående, dag för dag. Där vi får förtrösta på Jesus. Ordet förbliv, det ordet meno på grekiska, det betyder att stanna kvar på en plats. Att stanna kvar i ett givet tillstånd och att stanna kvar i en relation, betyder ordet. Eller att bo, att bosätta sig här. Och en finsk översättning så står det förbliv i rummet i vars inre någonting sker. Förbliv inuti mig. Det gör vi i bönen framför allt. Andlig mognad. det är ju egentligen inte alls som när vi växer upp, när vi är barn och växer upp för att bli vuxna. Då handlar det om att vi ska bli självständiga och stå på egna ben. Men den andliga mognaden, det är någonting helt annat. För andlig mognad är tvärtom att lära sig att förtrösta mer på Gud. Mer och mer. I allting. Och det ska vara vår bön. Och det är min bön. Vi tänker på de äldre som bedjarna. De här som man känner att det är äkta. Och de har levt med Gud i många år. Och förtrösta på Gud i allt. Det är dit jag vill komma. Jag vill kunna förtrösta på Gud i allt. Jag önskar verkligen komma dit. Och kunna säga som det står i psalm 73 och vers 25. Vem har jag i himlen utom dig? När jag har dig frågar jag inte efter något på jorden. Och det tycker jag beskriver livet i Jesus. Att han har svaret på allt. Det är han som är Herre och Mästare och Gud. Han uppfyller liksom himlen. Vem har jag i himlen utom dig? Och när jag har dig, då frågar jag inte något på jorden. Jag behöver inte söka och sträva efter någonting här. Varken pengar eller materiellt eller så. Eller leva för det. Utan jag får leva för Jesus. Och detta är en outtömlig källa. Saven i denna sanna vinstock, den sinar aldrig. Och Bibeln talar om kraften för varje dag. Lina Sandell skrev ju blott en dag och vi sjunger i den sången. Som din dag så skall din kraft och vara. Det är en outtömlig källa i Jesus Kristus. Och där kärleken blir drivkraften. Jesus kärlek blir drivkraften. Han rensar också, det är det sista här. Som jag bara kort vill nämna, det står ju också att han rensar de grenar som bär frukt för att de ska bära mer frukt. Och det kan vara de där torrtiderna som vi kan uppleva, eller tider när vi tycker att Gud kanske är tyst eller att inget händer. Och vi undrar eller vi tycker det är prövosamt. Men det kan vara en sån här tid som måste faktiskt hända, att han måste rensa oss. Så att vi... För det som har varit, det kanske är någonting som är avslutat och Jesus vill föra oss in i någonting nytt. Och han vill att vi ska bära mer frukt. Och då måste han rensa i våra liv. För oss närmare sig själv, men han kanske också låter oss uppleva, det kan upplevas som torrtider. Eller prövningstider. Vi kan känna oss små, vi kan känna oss osäkra och svaga. Vi vet ju hur en gren ser ut eller vad den är som när det ska rensas och när det ska ansas. Det ser inte så mycket ut och så där kan vi uppleva. Men det är därför att vi ska kunna bära mer frukt. Så vi får bara hålla oss till Jesus, nära honom. Då vet vi att han har allt under kontroll. Han gör det som är nödvändigt i våra liv. Han vet vad som är bäst för oss. För att vi ska kunna bära mer frukt. Förlita oss på honom. Och inse att det är bara nåd allsammans. Vi ska be tillsammans innan jag avslutar här. Tack Jesus att du kallar oss nära dig. Tack att vi får vara grenar i dig. Var och en direkt kontakt med dig som vill tillhöra dig som tillhör dig Jesus. Tack att du låter ditt liv, saven, få strömma i våra liv. Tack Jesus att du är nära den som upplever mörker. Du är nära den som upplever svaghet. Men tack att det också ingår att vi får lita på dig. Att du har allt under kontroll i våra liv. Jag tackar dig att du också förnyar Jesus. Att du möter oss i rätt tid. Du vet vad vi behöver. Du vet vad som är nödvändigt och du vet vad som är bäst. Tack att du låter det ske Jesus. I var och en som vill leva nära dig och vill leva för dig helt och fullt med hängivet hjärta. I Jesu namn. Amen.